En bikerkultur som på något sätt har gått snett. I början av 2009 får vi ett mejl. Avsändare är en man som har läst vår första bok, Svensk maffia, en kartläggning av de kriminella gängen. När boken kom ut hösten 2007 hade han inte haft en tanke på att köpa den. Men nu vill mannen och hans fru försöka förstå varför unga lockas att bli gängmedlemmar. Han skriver så här. Anledningen är att vi har en son som är på väg in i ett kriminellt gäng och vi gör allt vi kan för att förhindra detta. Vår son är känd hos polisen och hans kopplingar till organisationen är dokumenterade. Vi behöver hjälp med att få vår son avprogrammerad till ett liv utan gänget, flytta, ordna jobb med mera. Vi har själva tagit kontakt med polisen. Men de kan egentligen inte göra mer än gripa honom när han gör något. Vi behöver komma i kontakt med någon person eller organisation som hjälper honom att förstå vad gängen håller på med och hur det skadar andra, dessutom hans familj, och hur man kommer vidare i livet utan gänget. Vi har pratat och pratat, men vi når honom inte. Jag såg Ekdals program om ungdomar som fastnar i de kriminella gängen häromkvällen. Där pratades hela tiden om ungdomar från trasiga förhållanden som trillar dit. Det finns också unga från hela familjer, som vår, som trillar dit. Fastän vi kämpar, uppmuntrar och är närvarande. Vi behöver hjälp, men var finns den? Det talas aldrig om det i media, utan bara om när det är för sent. Vi ringer det mobilnummer som finns angivet i mejlet. Pappan, som vi kan kalla Stefan, svarar och ett långt samtal inleds. Stefan presenterar sig och sin familj lite närmare. De bor i ett villasamhälle i Östergötland. Han jobbar inom en statlig myndighet och hans fru driver ett eget företag. Bägge sönerna, som är i övre tonåren, bor hemma. Både föräldrar och barn idrottar på fritiden. Så långt en väldigt vanlig svensk familj. Det som plågar Stefan är att hans äldste son, som här får heta Marcus, har börjat umgås med ett motorcykelgäng. Marcus berättade det först inte själv, men på olika sätt kröp det fram ändå. Bland annat efter att Stefan en kväll upptäckt en bild i sonens dator. Bilden var i sig harmlös. Den föreställde Marcus stå och kratta löv i en trädgård. Men på en byggnad i bakgrunden syntes en rödvit skylt som väckte Stefans funderingar. Vad var det för ställe som 19-åringen jobbade på? Marcus var inte alls särskilt pigg på att berätta. Men till slut förstod Stefan. Huset i bakgrunden var Topside MC:s klubbhus i Åby, norr om Norrköping. De rödvita färgerna representerade Hells Angels. Den organisation som Topside vid det här laget var på väg in i och som lokaltidningarna skrivit så mycket om sedan bombsprängningen utanför Åtvidaberg året innan. Vi förstod inte. Vad hade han med det här att göra? Vi försökte få en förklaring och ställa en massa frågor. Men några bra svar fick vi inte, berättar Stefan. Det handlade i alla fall inte om motorcyklar. Något sådant intresse hade aldrig funnits hos Marcus. Under uppväxten hade det istället varit lagsport som gällt och han hade blivit ganska framgångsrik. Så småningom insåg föräldrarna att det faktiskt delvis var genom idrotten som Marcus hade lärt känna några killar som i sin tur kände medlemmarna i den blivande Hells Angels-avdelningen. Stefan och hans fru visste vilka flera av vännerna var. Några var uppväxta i samma bostadsområde. Andra hade Stefan träffat i träningssammanhang. En del av vännerna hade rykte om sig att vara tuffa och föräldrarna hade ogillat sonens umgänge även innan MC-gänget kommit in i bilden. Han har nog upplevt att vi tjatat om att han borde hitta andra kompisar. Men när det inte fick effekt bestämde vi oss för att försöka skapa en så lugn och trygg situation som möjligt. Vi kan ju inte sitta vid varenda måltid och ha tråkigt. Det blir inte bra det heller, fortsätter Stefan. Små pusselbitar hade gett hintar om vad Marcus och vännerna gjorde. Som exempelvis att de körde till andra städer. Det förstod föräldrarna när de hittade ett bensin.